Det här är P1, Sveriges Radio.
Björn eller vildsvin, haj eller ubåt, varg eller hund. Vi går till botten med den journalistiska genren, människa ser djur.
Vi hade nog bestämt internt att det är något vildsvin, men vi säger ingenting, låt det bara dö ut.
Sociala medier-jätten Meta har öppnat på huven och offentliggjort detaljer om sina omtalade algoritmer. Är det här det hemliga receptet?
Det är ett sätt för dem att visa att de tar ansvar och därför så behöver man inte kanske reglera superhårt.
Och så inleder vi mediernas sommarserie om när medier blir aktörer. Idag om Una-bombarens ultimatum.
If we print this story, someone may die or someone's life may be saved.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Erik Petersson. Hej och välkommen till veckans medierna. Vi ska börja den här veckan med att dyka ner i den journalistiska genren. Ska vi kalla den människa ser djur? För förra veckan skrev flera medier om en björn som siktats i Stockholms skärgård. I veckan skrev också Aftonbladet om att en svart liten prick på en skakig mobilfilm som de publicerat sannolikt var en brugd, en sorts haj, även den i Stockholms skärgård. Vad är det som lockar medierna så mycket med den här genren? Och så försöker vi dessutom reda ut, var det en brugd eller en ubåt? En varg eller en hund? Men vi börjar i Stockholms skärgård med frågan om det var en björn eller ett vildsvin som siktades förra helgen.
Nej, så här.
Thomas Bärstedt är förvaltare av den lilla ön Ekholmen i Stockholms skärgård som ägs av en seglarklubb.
En annan klubbkompis väcker mig på natten och berättar för mig att de här killarna som har varit med i press och media nu, de här lettiska killarna.
Seglargänget.
Seglargänget, precis ja. Att de har sett den här björnen och filmat den.
En björn ska ha setts i Stockholms skärgård och nu vill poliserna in tips från allmänheten. Och björnen ska ha fångats på film av en grupp turister från Lettland när den kom simmande mot land enligt Aftonbladet.
It's getting closer and closer and closer. And then suddenly like, I'm like, that's not a seal. That's a bear.
Ja, seglargänget har filmat björnen och intervjuas av bland annat Aftonbladet, Expressen och TV4. Thomas Bärstedt åker ut till ön dagen efter och blir då intervjuad av TV4 när han sitter nere på bryggan.
På något sätt är man ju en sån jävla mellanmjölksvännemaräng. Så vi tyckte ju någon skulle komma ut och lösa det här åt oss.
Ja, men just det.
Ja.
Insatsen.
Ja, liksom. Men alltså polisen eller vad fan, någon jägare. Eller, ja, men så tyckte vi. Så jag sa ju uttryckligen till henne att blås på lite nu så att det blir lite hallå runt det här.
Ja, men just det. Ja. Men det har det väl ändå blivit?
Ja, du och jag sitter här och pratar nu.
Polisen får in två separata tips om att en björn sätts i området. Men efter torsdagsnatten ses björnen inte till något mer och efter helgen tar den här historien en vändning.
Nu verkar allt fler vara säkra på att det inte handlar om en björn utan om ett vildsvin.
I Sveriges Radios P4 Stockholm intervjuas jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet Didrik von Hornacker.
Och precis i slutet på filmen där, då ser man ganska stora spetsiga öron och rätt lång näsa. Så att, nu lutar jag nog mer på vildsvinsspåret faktiskt.
Jag vet inte om du sett det där, men...
Jo då, visst, jag har gjort det självklart. Och min kommentar på det är, ja men vart var du då när det här hände? Men det är klart att det kan vara det.
Men det är inte slut på djurobservationer från Stockholms skärgård.
Det är en brugg, det är superhäftigt.
Aftonbladet publicerade i veckan en läsarfilm. I det inzoomade, svajiga klippet syns en liten svart fläck i vattnet. Och den intervjuade experten är relativt säker på att det här måste vara en sorts haj. Närmare bestämt, en brugd.
Det här är en stor haj. Den kan bli över 10 meter lång, alltså mycket större än en vit haj. Men den är helt ofarlig. En jättestor mun har den, men den käkar småfisk.
Men redan samma kväll kommer vändningen även i den här storyn. En person från ett företag som konstruerar undervattensdrönare hör av sig till tidningen. De har testat olika fenor på sin farkost som ser ut som den i klippet. Och de har dessutom rört sig i det område filmen kommer från.
Det är ju dålig film, det går inte att gå bara på filmen, utan jag gick på deras berättelse också. Den rörde sig fenan och tyckte, men fasen, då rör det precis som en brugt.
Tom Arnbom är expert på Arktis, hav och arter på Världsnaturfonden och var den som intervjuades av Aftonbladet om brugden.
För det var en av mina frågor till dig, att liksom, hur kan du från den där filmen, eller du, jag tänkte så här, har du sett en annan film? För den filmen man såg på Aftonbladet var ju så väldigt svår att se någonting på.
Nej, det jag såg var att det var en fena som rörde sig, gick inte ner under ytan utan hela tiden ovanför. Att, men jag tänkte, då är det någon drugt. Och sen så kom farkosten. Ja, men fan, sen, det tänkte jag inte ens på. Men hemligt, det tycker jag är jätteroligt.
Och att det här är något av en journalistisk genre, det vet Tom Arnbom bättre än de flesta.
Hur många gånger har du blivit uppringd till såna här historier genom åren?
Säkert 50-100 gånger.
Okej.
Okay. Det är oftast är Aftonbladet som ringer och vill ha en kommentar på någon. Så under sista 10 åren har jag haft massor.
Tom Arnbom var även en av dem som intervjuade som björnen i skärgården förra veckan. Han sa då att han trodde att det var en björn. Men efter att de på Världsnaturfonden gått tillbaka och kollat ordentligt på klippet igen har de bytt fot.
Vi håller ju med att det är ett vildsvin alltså.
Man kan se det tydligt på den filmen, tycker du?
Ja, och vi har haft en annan som är viltexpert som jobbar hos oss. Han har tittat på och säger att det är ett vildsvin. Men vi sa det att vi går inte ut och säger något, utan vi bara låter det bara ut.
Ja, jag fattar. Varför då då?
Ja, vi inser att ska vi gå in igen och så det blir bara rörigt.
Alltså det här är ju en typ av journalistik som återkommer oftast på sommaren. Människor har sett liksom ovanliga djur eller djur som är vanliga fast på ovanliga ställen så att säga.
Martin Schori är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Alltså egentligen så tycker jag det bästa är naturligtvis om man vet vad det är för djur som alltså att man kan slå fast det så att det är på riktigt så att säga. Och sen så måste det ju vara, alltså, finnas någon slags liksom spänning eller att det ska vara underhållande.
Men jag tänker, för båda de här är ju rätt så här, det är rätt dåliga filmer och det blir någon form av sån så här diskussion kring vad det är. Finns det inte en spänning i det också, så att säga? Inte det också en del av den här genren?
Det skulle det kunna vara. Det är inte riktigt så vi resonerar. Det kommer in rätt mycket av den här typen. Om vi hade varit ute efter att liksom skapa såna följetonger av liksom ingenting alls, så hade vi haft alla möjligheter att göra det flera gånger om dagen.
Ja, jag fattar. Med andra filmer och annat.
Ja, men med andra konstiga filmer på saker som folk har sett.
Förutom att folk sett björnar är en av de vanligaste artiklarna i den här genren människor som sett varg. Eller är det verkligen varg?
Ja, jag heter Andreas Olsen. Jag är redaktionschef på Östersundsposten.
Östersundsposten publicerade förra veckan en läsarfilm där en person filmat vad som skulle kunna vara en varg som springer längs en väg. Artikeln fick rubriken Varg eller hund? Här är expertens utlåtande.
Ja, jag har hört att det är ett klassiskt så lokaltidningsgrepp att när någon läsare eller liksom någon skickar in en film eller, något så här, eller någon har sett en varg, att man alltid kör vinkeln, är det en varg eller är det en hund? För att det nästan alltid visar sig vara en hund.
Det är ju ofta så. Och vi har faktiskt, det mest extrema exemplet var 2018 när Fröse Zoo djurparken fick en anmälan mot sig för att någon påstod sig ha sett någon ur personalen gå med ett lejon i koppel ute på Frösön några hundra meter från djurparken. Det visade sig också vara en hund.
Så någon form av tumregel som redaktör är att det är alltid en hund på något sätt?
Ja, det finns ju något sånt uttryck med att hör man hovar så ska man tänka häst och inte zebra. Det är väl lite samma med det här med varg.
Tillbaka till Martin Schorin och deras artikel om brugden som kanske var en ubåt i Stockholms skärgård.
Ja, men just kring brugden så var det en liten rubrik som var så här: kompisarna ska ha filmat haj i Stockholm. Citat, en bragd. Ska det vara citat, en brugd?
Vet inte, faktiskt. Men, eller så är det någon slags ordlek, kanske.
Vi får leva i ovissheten.
Ja, precis. Det är väl där det landar, tror jag.
Sist här, Martin Schorin, Aftonbladet. Nu ska vi ta ett par medienyheter från veckan som gått.
Granskningsnämnden kommer nu kunna granska public service-företagens publiceringar på webben. Tidigare har sändningsvillkoren om bland annat oberoende och opartiskhet endast gällt sändningarna i markbunden radio och tv. Kulturminister Parisa Liljestrand säger i ett pressmeddelande att detta är, citat, ett första steg mot en teknikneutral reglering. Det här rapporterar Dagens Media. Kampen om att vara Twitter hårdnar. Efter att Twitter-konkurrenter som Mastodon har haft svårt att hävda sig ger sig nu Meta in i kampen. Deras Instagram-spin-off Threads som lanserades i veckan fick på några timmar 30 miljoner användare enligt Mark Zuckerberg. Men Twitters ägare Elon Musk är inte imponerad av kopian utan hotar med att stämma Meta. Det rapporterar TT. Israeliska militären har skjutit mot journalister som rapporterat från Israels räd i palestinska staden Jenin. Enligt internationella journalistförbundet IFJ sköt styrkorna bland annat sönder en tv-sändare och tvingade journalisterna att söka skydd inomhus.
Sociala medierjättarnas algoritmer har fått ett nästan mytiskt skimmer över sig. Likt Coca-Colas hemliga recept. Men nu har Meta, under press från EU, avslöjat varför du ser det du gör när du öppnar Facebook eller Instagram. Men hur mycket av receptet fick vi egentligen reda på? Lasse Edfast är reporter.
View the system cards.
Carl Heath, seniorforskare på statliga forskningsinstitutet RISE, klickar sig in på Metas sida om algoritmer. Bland de 22 så kallade korten väljer han ett som handlar om hur Instagram väljer vilka inlägg som ska visas i ditt flöde.
Då förklarar de i ett antal steg, lite som ett recept, hur går det här till? Så det, de beskriver att de först letar efter olika typer av poster som är relevanta och sen så har de ett antal olika signaler som de prövar mot de här posterna och så gör de olika typer av förutsägelser baserat på de signalerna och så rankar de, får alla de här posterna är en poängsättning och det är den poängsättningen som sen blir utgångspunkten för hur man ser saker och ting.
Så man bara kollar här på de här signalerna, det är ett litet kryptiskt ord att börja med. Vad menar de med signaler?
Det kan handla om till exempel vem som har skapat en post, det är en signal. En annan signal är när på dygnet som den här posten skapades. En mängd olika sådana här signaler och exakt vilka signalerna är och hur många de är och så, det kan vi inte riktigt se.
Det är, milt uttryckt, mycket vi inte får se. Till exempel, av tusentals signaler ger Meta oss ett 30-tal. Och vi får inte veta hur de väger dessa signaler mot varandra. Det är lite som att få ett recept på tomatsås där ingredienserna tomat och vitlök är listade, men inget annat. Och vi får inte veta hur mycket av varje det ska vara. Enligt Carl Heath är det här framförallt ett drag från Meta för att visa politiker i EU och USA att de vill vara transparenta.
Det är ett sätt för dem att visa att de tar ansvar och därför så behöver man inte kanske reglera superhårt. Utan man kan reglera på ett sätt som är till fördel för dem.
Så vad är egentligen nytt här? Carl Heath har inte forskat på just exakt Metas algoritmer. Så jag ringer en som följt algoritmerna i 15 år. När Nish McNally inte är på stranden forskar hon vid University College i Dublin. och hon är inte speciellt imponerad av Metas påstådda transparens.
So there was nothing in it that was a huge surprise to me as a researcher in this space, or to anybody who works, any computer scientist who works in this type of space wouldn't be surprised by anything. I think for the public maybe they had laid it out a little bit more clearly than they had ever done before.
Även om det inte är något nytt för forskare, så kan det ändå finnas nyheter för allmänheten, enligt Nish McNally, som tror att de 22 korten säkert kan vara intressanta för många att läsa. Men det riktigt intressanta pågår just nu i EU. Där förhandlas det om Digital Services Act, en lagstiftning som kan tvinga sociala plattformar att dela med sig av data till vad som kallas researchorganisationer. En av de viktigaste frågorna just nu är vilka som ska få göra en sån begäran.
Because some of the most important work is done by investigative journalism, journalists such as, you know, ProPublica, such as Maria Ressa in the Philippines. These have been people who have highlighted some of the big issues on platforms.
And förhoppningsvis kommer även journalister att få tillgång till värdefull data från de sociala plattformarna, säger Nish McNally. Carl Heath vid forskningsinstitutet RISE tror att Meta och andra till slut kanske kommer att behöva visa upp själva algoritmerna och inte bara beskriva vad de gör, åtminstone för myndigheterna. Ungefär som livsmedelsproducenter tvingas att beskriva sina processer. Inte för att vi konsumenter ska läsa dem, utan för att vi ska veta att någon har läst dem.
När det kommer till reglering av sociala medier, då är det liksom den typen av reglering som jag ser framför mig att vi behöver fundera kring och skapa bra förutsättningar för. Hur vill vi att tekniken ska användas i samhällets tjänst?
Det sa Carl Heath, seniorforskare på statliga forskningsinstitutet RISE. Reporter var Lasse Edfast. Vad händer om en gärningsman utpressar media att publicera sitt budskap? Idag inleder vi vår sommarserie När medier blir aktörer. För trots att journalister i en idealvärld ska stå utanför skeenden och skildra dem som en objektiv part, så blir vi oundvikligen ibland indragna. Hur hanterar redaktioner de svåra avvägningar det innebär att själva få huvudrollen i en historia de är satta att granska? Den här veckan handlar det om när två av USAs största tidningar ställdes inför ett dilemma på liv och död och får huvudrollen i jakten på en av landets värsta inhemska terrorister. Reporter här är Emily Svensson.
I got a call from someone who had never called me before, from the chief of staff to the director of the FBI.
I juni 1995 är Donald Graham utgivare på en av världens mest inflytelserika tidningar, The Washington Post. Han är nästan först på redaktionen den här morgonen när telefonen ringer. Det är en toppchef på FBI. Mannen i andra änden av luren är kortfattad.
If you go down to your mailroom, we believe that there is a package sent to you as one was sent to the New York Times simultaneously.
I postrummet hittar de ett paket klätt i brunt papper. Det har skickats från en ökänd seriebombare som polis och media kallar för Una-bombaren. Vid det här laget har FBI jagat den inhemska terroristen i 17 år utan konkreta spår. Ända sedan slutet av 70-talet har han skickat hemmagjorda brevbomber över hela USA. Totalt ska bomberna ta livet av 3 personer och skada över 20. Men paketet som anländer till Washington Post och New York Times den här sommardagen, ingen bomb. Det är ett 56 sidor långt manifest. Graham ringer sin redaktör, Leonard Downey, som bestämmer över det dagliga nyhetsarbetet.
The mailroom is put off limits by security for a good reason. The FBI comes and the next I hear is that the FBI is going to take the package away.
Hans kontor har en glasvägg ut mot redaktionen och alla reportrar kan se vad som pågår där inne. Hur cheferna börjar läsa manifestet. Hela byggnaden är på tå.
Word passes quickly in a newspaper and so there's a lot of excitement over what in the world is going on here.
My first thought was, This is an original problem. This is something new.
Manifestet börjar med raden: den industriella revolutionen och dess konsekvenser har varit en katastrof för mänskligheten. Bombmannen hävdar att inga tekniska framsteg kan lösa samhällsproblemen. Han uppmanar till revolution. Och han har ett krav till tidningarna. De måste publicera hans manifest. Annars smäller det.
If you print it within 90 days, I will send no more bombs and kill no more people. But if you do not print it within 90 days, I will send at least one more bomb designed to kill.
Leonard Downey.
Lives were potentially at stake, but so was the integrity of the newspaper at stake.
Urnabombaren vill att de publicerar hela texten, oredigerat. Washington Post hade i årtionden rapporterat om bombningarna. Och nu blir de själva en del av storyn.
If we print this story, someone may die or someone's life may be saved.
Redaktören Leonard Downey är först osäker på hur tidningen ska agera.
It's not something we'd ever done before. We never published anything before that somebody demanded we publish or else.
Samtidigt har New York Times fått samma innehåll. Don Graham ringer sin motsvarighet på rivaltidningen Arthur Sulzberger Jr.
We could only make one decision. And if we were wrong, it might turn out to be to the benefit of a criminal. But if we were right, Arthur and I quickly thought to ourselves, we could wind up helping in some small way in the capture of this guy.
Vanligen tävlar de om att vara först med scoop, och denna gång kommer utgivarna överens om att samarbeta. De inser vad som står på spel. Sen gör Graham något extraordinärt för en nyhetstopp. Han ringer FBI för att be om råd. De bestämmer sig för att ses.
Now, newspapers and the FBI, newspapers and the police have a very nervous relationship with one another. And we would be very reluctant ordinarily to do something at the request of a law enforcement agency.
Tidningarna har fått en 3 månader lång deadline av Urnabombaren. Under sommaren har de hela tiden kontakt med federal polis. Även FBI är splittrade i 2 läger gällande vad de ska rekommendera. Normen är, man ger inte vika för en terrorists krav. Andra utredare menar att de äntligen hade ledtrådar att gå på. I september 95 hänger deadlinen över dem. Ett sista möte hålls på FBI-högkvarteret.
Don specifically asked Janet Rito for her recommendation for what to do, which it didn't mean we were going to do what she said to do, but we wanted to know what her recommendation was.
På ena sidan av ett enormt konferensbord sitter nyhetstopparna från Washington Post och New York Times. I andra änden FBI och justitieminister Janet Reno.
The attorney general, to our amazement, no one had mentioned this to us, said we recommend that you print it.
Tidningarna lovar ingenting. De går till närmsta kafé efter mötet utan att ha bestämt sig. På kaféet blir tidningarna överens. De ska publicera manifestet och dela på kostnaden. Men texten ska bara publiceras i Washington Post. En orsak är att New York Times har fler läsare och de vill trycka så få exemplar som möjligt.
The Post would print it because it would cost less money and put less of his damn essays in circulation, but it would satisfy his request.
Utgivaren Don Graham smider en plan. Idén går ut på att ha en artikel som förklarar utgivarbeslutet på framsidan och trycka manifestet i en särskild bilaga med annat typsnitt så att det tydligt skiljs från nyhetsinnehållet. De ska inte heller trycka fler än vanligt, trots att många skulle vara intresserade av att få tag på ett exemplar.
We knew we would sell a lot of copies based on this essay being in it, and we didn't want to be making more money based on this son of a bitch.
Tisdagen den 19 september 1995 landar Washington Post med 8 sidor manifest i varje upplaga i nyhetsställ över hela landet. När David Kaczynski och hans fru Linda Patrick i Schenectady, New York, läser manifestet får de kalla kårar. Orden klingar bekant. Det låter precis som något Davids bror skulle kunna skriva. I månader våndas paret och gör språkanalyser där de jämför broderns brev med manifestet. Flera ord och fraser är exakta kopior. När paret larmar FBI inser utredarna Ted Kaczynski, en tidigare matematikprofessor, är deras hetaste tips hittills. Efter ytterligare kartläggning av Kaczynski omringar de hans stuga i ödemarken i Montana i april 96. Rucklet visar sig mycket riktigt vara en hemlig bombverkstad. Under sängen hittar de nästa sprängladdning, redo att postas. Och på vinden skrivmaskinen som användes för att skriva manifestet. Efter den kontroversiella publiceringen sköljer en kritikvåg över Washington Post. Många anser att tidningen gett en terrorist en megafon. I tv-debatter och opinionstexter ordkrigar redaktörer och experter i pressetik. Här i C-SPAN.
They can't sue him for breach of contract if he bombs again. And they really made a pact with the devil.
You have an opportunity. This is exactly.
They wanted to go on the air. I'm saying I would not put them on the air.
Could I address
this? This is exactly my question. If Tom Johnson of CNN receives a letter now from the Unabomber that says, I'm going to blow up the capital of the United States unless you put me on CNN, what is he going to do?
They simply made a very, very bad editorial decision.
Redaktören Downey igen.
Obviously I was also aware of, but not afraid of, the fact that it would be an adverse reaction to this from the news media or from academia, that we had allowed somebody to blackmail us into publishing something. I guess my only other concern was that somebody else would try to do this to us, that somebody else would decide to murder people in order to get something into the newspaper. Knock on wood, that never happened. That was my one concern. The criticism didn't concern me at all.
How unusual is this that the FBI sits down to get involved with what the media should or should not publish?
The Washington Post doesn't print something because somebody tells them to or wants them to.
Donald Graham, utgivare på Washington Post, igen.
We print what we, the newspaper, see fit to print. And often it makes the authorities angry. We certainly don't print anything ordinarily to please the authorities like the FBI. On the contrary, we're normally in a pretty contentious relationship. But here we had an outside criminal threatening, in a way threatening us, saying, if you don't print this, then I'll bomb someone.
Leonard Downey.
More often what happens is that the police would make requests for us not to publish certain things because it would compromise the safety of that operation. Or they also would make requests sometimes to publish something false in order to fool the people that were holding people hostage. And I never would do that. I would never publish anything false.
Det har till och med hänt att han blivit kallad till ovala rummet i försök att stoppa publiceringar. Bush den yngre vädjade bland annat att han inte skulle publicera uppgifter om black sites, CIAs hemliga fängelser i Europa under kriget mot terrorn. Han har också haft publicistiska diskussioner med Bill Clinton.
In most cases we would go ahead and publish something but leave out details that might compromise, that I would agree would compromise national security.
Men Unabombsfallet var annorlunda. En inhemsk terrorist höll i taktpinnen. Det hade kunnat gå riktigt illa.
And today, how do you feel about the decision? Was it the right one?
Oh, absolutely. I'm completely at peace with it. Yes, we were forced into publishing this, but we were trying to save lives. And we thought we did it in a way that did not compromise the news content of the newspaper.
Reporter här var Emily Svensson och det var allt från medierna idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Erik Petersson. Tipsa oss gärna på medierna@sverigesradio.se. Och vi är tillbaka igen samma tid nästa vecka. Lyssna på oss igen då. Trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.